Hej och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 199. Idag ska vi rassla av en kortis som landslaget i Partille Arena 22 februari. Vi hinner ju rassla av dem lite mer noggrant innan det drar ihop sig. Vi kommer att prata om NBA, om trade deadline, vi kommer att prata om SBL. Och så ska vi, när vi förhoppningsvis har fått med oss Kawhi Nimmerstam, så ska vi också prata om LeBron James. Var går LeBron James i sommar? Han har ett optionsår kvar med Los Angeles Lakers som han kan välja själv om han vill plocka upp eller inte. Värt 51 miljoner kronor. Eller vill han gå någon annanstans? Vill han spela för en contender? Vill han ha en bättre chans på en titel? Eller vill han då som förmodat tredje alternativ, kanske en kombination, vem vet, spela med sin son Bronny James? Problemet med det sistnämnda alternativet är ju det att då tvingar han ju i princip Bronny att gå i draften i år. Han tvingar en klubb att drafta Bronny som ju faktiskt just nu inte ser ut som någon som skulle gå i draften överhuvudtaget, och framförallt inte speciellt tidigt. Och det är inget konstigt med det, givet att Bronny James drabbades av ett hjärtstopp i somras. Så ingen skugga ska falla över Bronny James, men man kan väl konstatera att det finns ganska många intressanta saker att fundera på gällande LeBron James. Dels resten av den här säsongen och sen vad han gör nästa. Inte minst med tanke på att han inför trade deadline tweetade ut ett timglas där sanden hade runnit ut. Det kan man ju liksom tolka som man vill med det här. De flesta tolkade det nog som att han ville att Lakers skulle göra någonting vid trade deadline. Någonting som Lakers helt och hållet avstod från att göra. Men vi återkommer till NBA när Addis Kawhi Nimmerstam förhoppningsvis är med oss lite senare i avsnittet. Vi kommer att sakna Louise Noaksson, men Nick Rajacic är med oss. Hur är det med dig?
Jag är alltid med. Jag tror att jag är på en streak på typ 150 avsnitt utan att missa. Vilket gör mig till bänkvärmarnas LeBron. Alltså inte skillsmässigt, utan longevity. Vad var det? Var det John Stockton som hade typ 17 säsonger i rad utan att missa en match? Kanske John Stockton, jag vet inte. Men hur som helst,
vi hoppas av andra skäl att du inte är John Stockton.
Exakt. Exakt. Ja, men jag är här i alla fall.
Inget ont om John Stockton som spelare. Däremot så funderar man lite grann på John Stockton utanför banan och vad som har hänt efter karriären. Men det kan vi ta en annan gång. Johansson, hur är det med dig?
Det är bra. Jag börjar återigen en streak på ett nu då, kan man säga.
Du är inte riktigt Kawhi, men nästan. Alltså det är en hel del road management. Är det du som är Zion?
Ja, nästan så. Det är nästan så. Jag känner mig ungefär så. Men jag har haft en ganska bra baskethelg ändå. Man fick ju se Norrort slå Kalmar efter dubbelförlängning där David Niklasson slängde i 43 pinnar. Så att, nej, det var ju, det är bra faktiskt.
Det är
bra.
Det är inte bara i NBA det skåras, med andra ord.
Nej. Han var ju clutch, satte straffkast på straffkast. Alla motståndarcoacher vet hur frustrerad man blir när han blir foulad på tre poängare. Och så står han där och så sänker man varenda kast. Så det var kul att se.
Härligt. Nick, du ska ju kommentera Sverige-Bulgarien i EM-kvalet. Du har kallat det för den viktigaste matchen i modern svensk baskethistoria. Vi släpper diskussionen om vad som är modernt och vad som inte är och sådär. Men vad har vi för nytt egentligen? Du säger att vi vet nu vilken av de här tre amerikanerna som faktiskt ska spela.
Ja, Bulgarien har släppt sin trupp på 14 spelare. Och där finns ju, de hade tre amerikaner att välja mellan. Och det blev den bästa av dem, Cody McIntyre, som slog assistrekordet i Euroleague förra veckan med 20 assist i en och samma match. Han är jävligt bra. Han är jävligt bra liksom. Vi får bara se som det. Han är riktigt bra och en spelare som får folk omkring sig att bli bättre. Men samtidigt, resten av truppen är två spelare som spelar i andra ligan i Italien och resten är alla från bulgariska ligan och rumänska ligan. Jag vill inte dissa de ligorna. Det där är inte ett lag vi ska vara rädda för, utan vi ska försöka gå in och ta den matchen såklart. Som du sa, Skölden, det blir en del för Melvin Panzer att göra främst. Men jag vet att coacherna kommer rotera fler försvarare på Cody McIntyre och få honom att bli trött. Det är helt rätt taktik. Jag tror också att det finns en viss risk också att han har ju bara spelat ett kval ja, han spelade det där förkvalet med dem i somras, så that's it. Så han har ju inte fått spela ihop sig. Det finns en risk att alla bara glor på honom och så vidare. Men jag gjorde faktiskt en lista med nyckelspelare för den här matchen, och där hade jag Tobias Borg bland annat, som skjuter över 50% från tre. Oerhört viktigt. I Spanien, högsta ligan, spelar framför föräldrarna, de bor i Göteborg eller närheten någonstans. Det blir kul för honom, han kommer bli inspirerad. Pratade om Johan Löfberg som inte har hittat sin roll i det här laget, låt oss vara ärliga. Han har mer att ge, jag tror att det kan komma en bra match för honom. Ole Lundqvist som faktiskt är en av bästa spelare i ett topplag i andra ligan i Spanien. Och sen Mattias Markusson då, vi behöver ta returer, vi minns ju VM-kvalet. Det var ju defensiva returer som var det stora problemet. Så mycket ser fram emot. Jag är otroligt hoppfull, men samtidigt, den matchen som sagt, det finns ju, det är över med hedersamma förluster, det är över med, ja, bra spel, dåliga resultat. Vi får, man har inte råd med det, den här matchen måste vinnas. Och ja, det ska bli spännande, det ska bli jävligt spännande det där.
Det är ju intressanta nyckelspelare du har, när du varken har då försvarsdemålen David Höök, Melvin Pansar som väl då förmodligen som sagt är den som kommer att få dra det tyngsta lasset mot Cody McIntyre. Och då ska man ju komma ihåg det att, vad är det nu, det är ungefär 1,5 år sedan som Melvin faktiskt skötte sig bra som primär försvarare på Luka Doncic, alltså, hovet. Så alltså, ja, lugna dig nu, jag säger inte att du gjorde fel, jag fattar exakt vad du menar, men jag tänker att det kan vara läge att prata med en eller någon annan spelare också. Och sen så är det ju då centrarna, inte bara Markusson, vi behöver ju som sagt returer, det brukar vi ha problem med. Och sen kan man väl också misstänka att Viktor Gaddefors ska bidra med returer, försvar och tuffhet, men det gäller för coacherna då att hitta balans, eftersom Viktor kanske inte är vad LeBron James skulle beskriva som en laser, det vill säga en ruskigt fast trepoängsskytt.
Alltså, anledningen till att jag inte nämnde Denzel Andersson, Melvin Pansar och liksom Viktor Gaddefors, det är ju bara givet att de kommer få väldigt mycket minuter. Tobbe Borg har inte spelat på ett bra tag och de andra spelarna har inte haft en stor roll. Men hur som helst, ja, jag håller helt med dig i din analys. Ramstedt och Spurs kommer definitivt bli uttagna, det är givet. Och ja, så vi får se, vi får se. Jag tänkte på det när jag pratade med Elias Desport i den här podden som är 1 timme och 50 minuter. Vi nämnde det att Mikko Rippinen coacher, han har coachat lag som inte har riktiga post-up-hot. Och det har inte det Sverige heller. Det är Viktor Gaddefors som är vår bästa post-up-spelare. Så på så sätt tror jag ändå att Det kan bli bra. Det kan bli bra. Alltså, vi bör inte vara så oroliga att Brigande saknas. Så länge vi tar returer. Så länge Sverige tar returer så tror jag det kommer lösa sig. Men det kommer krävas mycket jobb och jävligt bra försvar på deras amerikan som är otroligt passare och kan skjuta med hand i ansiktet. Alltså, det är det jag är mest rädd för. Liksom. Han är en snubbe som ibland, när han är het, han störs inte av försvar. Liksom. Han kan göra mycket poäng. Men han är framförallt kanske en renodlad poängguard.
Vad säger du, Johansson?
Nej, utifrån mitt läge så är det ju så här, det som jag tycker ska bli spännande att se, det är någonting som vi alltid, alltså, blivit lite kanske bortskämda med de senaste gångerna, det är ju faktiskt att nu när vi har saknat folk ganska regelbundet så har vi ju alltid haft någon eller några som har klivit fram och tagit ytterligare steg. Någon som alltid har utvecklats lite extra, som har tagit chansen och sen kanske även liksom fått en snöbollseffekt på det när man kommer vidare utanför även i klubblagsspel och sånt. Så att, jag är nyfiken på vem det kan vara. Har ni någon som kan vara en kandidat? Är det någon av dem som Nick sa? Borg har ju redan haft en viss form av karriär. Och jag menar, kanske att Olle kan få sitt genombrott i landslagströjan då? Eller något sånt.
Det ska bli intressant att se Baranjai också, som ju faktiskt går väldigt bra i Tyskland.
Oh ja, och det är ju ett exempel på någon som faktiskt fick en chans, tog en chans och har gett över det till liksom nästa nivå. För det var ju flera under föregående fönster som, när vi ändå var ganska kritiska till alla som inte var med, det som var ju att det gänget faktiskt presterade och det gänget tog fram några spelare som faktiskt lyfte sig ett par steg. Och det sen också fick framgång vidare. Så att, ja,
alltså,
det är intressant.
några spelare som definitivt fått möjligheter i karriären på grund av sina prestationer i landslaget är ju Melvin Pansar, är ju Barenjai, Denzel Andersson framförallt. Så jag tycker det är jävligt bra fundering, Johansson, och jag tycker att Olle Lundqvist, om han skulle få chansen i minuter, att han skulle kunna visa att han har utvecklats liksom. Han är bättre nu och han är i bra ålder, 24-25 bast. Han är nog redo att göra sin grej.
Dessutom är han ju vår gubbe, för han var ju med och blåste dig när vi gick till EM.
Just det.
Olle var ju på samma restaurang som oss och höll färgen stenhårt när du trodde att Zubac hade satt två straffkast och slagit ut oss från EM-kvalet när vi blev räddade av Lauri Markkanen. Fan, så Olle Lundqvist är ju vår gubbe, kan vi väl kanske konstatera.
Jag har ju coachat Olle när han var typ 10-11 år i Scania Cup typ. Alltså. Så att han är min gubbe också, även om inte jag var med på restaurangen.
Nej, så. Ja, men hur som helst, allihop är våra gubbar, det är inte det. Men ja, men som sagt, det är klart att vi hoppas på att vem det nu än blir får ett genombrott. Och lite som du säger, Nick, så... Eller som du säger, Johan, som menar, så är det ju som sagt, det är ju läge. Det är ju det som är positivt när det saknas folk. Det är att next man up. Och vi har många som vill. Och vi har många som visat att de är faktiskt ganska hyggliga på att kunna också. Men vi återkommer med mer landslag, för vi kommer ju veta mer till nästa avsnitt. Som för övrigt av en ren händelse blir avsnitt 200. Nick, vi går till SBL så länge då.
Det som är intressant i SBL, mest intressant, är att Borås lyckades besegra Norrköping på bortaplan trots att Chris McKnight spelar 7 minuter, 0 poäng. Borås har som bekant spelat upp sig på sistone och jag tyckte att de spelade bra matcher. Även om de hade förlorat den så tyckte jag faktiskt att de genomförde på rätt sätt. Deras två bästa matcher i år kom i Stadium Arena, tycker jag. Så det är... Det är härliga tider i Borås. Vi får se om du kan fortsätta på det här spåret och kanske kan de göra någonting vettigt i slutspelet. Vi får se. Norrköping har nu förlorat två matcher på två veckor. Väldigt ovanligt för dem. Men jag pratade faktiskt med Norrköpings tidigare idag och sa att du behöver förluster också. Du behöver spela dåligt. Alltså, det kan vara farligt att bara promenera sig fram genom... saker och ting, för att det kan bli svårt sen i slutspelet när man kanske får en käftsmäll och inte har lärt sig hantera käftsmällar. Så de har spelat lite sämre nu på sistone, men fortfarande en solklar favorit och ganska överlägset. Tänkte dra igenom MVP-listan som jag också pratade om i den intervjun. Nummer ett, Adam Ramstedt.
Vänta innan du kör MVP-listan. Det är ju faktiskt, alltså, en sak som är intressant med spel, och inte minst då att Borås slog Norrköping. Norrköping är ju såklart etta i tabellen och kommer att dra hem. Alltså, de kommer att vara etta när serien är över. Men sen är alltså Luleå 2 på 32 poäng, 24 matcher. Borås 3 på 32 poäng, 24 matcher. Jämtland 4 på 30 poäng och 24 matcher. Det är ju inte svårt att räkna ut att, alltså, de tre lagen, alla tre, vill ju gärna bli två eller tre och slippa Norrköping i semifinalen.
100%.
Vilket ju 100%. Innebär att serien ju faktiskt lever. Alltså, det är intressant in i slutet. De här matcherna betyder någonting.
Det är ju verkligen vid liv, och oavsett hur det blir så tror jag att semifinalerna kan bli riktigt bra. Sen tror jag kvartsfinalerna, att det finns risk att de inte är särskilt spännande. För det finns en, ja, du ser ju på tabellen, tydlig skillnad mellan topp 4 och resten. Men semifinalen kan komma bli ruskigt bra. Kan jag gå till MVP-listan nu, min broder Sjöström?
Varsågod, förlåt att jag avbröt dig, men jag ville ta det här med tabellen. För jag tycker faktiskt att Borås vinst gjorde tabellen väldigt, väldigt intressant.
Håller med. Adam Ramstedts MVP-kandidat nummer ett. Jag tycker att han har varit enastående sett i sina tre i år. Med mycket bra procent och han skickar iväg dem. Det kommer behövas mot Bulgarien. Sätter han en eller två, tre, det skulle vara fucking öppna upp så jävla mycket. Nummer två, Trey Holder. Han var ju min främsta MVP-kandidat. Han har spelat sämre nu på slutet. Jag tror att som en liten point guard som bär så mycket ansvar som han gör, det är inte så konstigt kanske att man kommer till en tuffare period. Men jag älskar hans game. Jag tycker Trey Holder är jävligt bra basketspelare. Tre, E.B. Watson från Borås. Jag kan berätta för er, han kommer spela i någon bra liga nästa säsong. Jag tycker att Det syns så tydligt att han har potentialen för det. Lite som Bodyhume förra året. Liksom. Du ser det bara. Okay, han är lite för lång och atletisk för att spela i ligan. Och sen Gustav Hansson på position 4. Jag tycker min lista är jävligt bra. Den är perfekt. Och jag vet Sjölström att du skulle vilja ha typ Martin Palmblad, men det kommer inte ända.
Nej, jag är lite osäker på om jag tycker att Palmblad förtjänar den platsen, även om han säkert är MVP enligt några andra parametrar. Så jag säger inte emot.
Han är nice.
Har du några invändningar, Johansson? Vill du kasta in...
Nej.
Uppsala, faktiskt... du såg Uppsala spela mot Umeå. Kanske inte mest glamorösa matchen. Vad tyckte du?
Alltså, jag tog några liksom first-timers. Några som aldrig har varit på en basketmatch någonsin. Tog jag. Eftersom jag hade föräldrar i mitt liksom pojkar 15, pojkar 16, storhet i lag. Så tog jag med dem och tänkte så här, nu ska de få se en basketmatch. Och det var ju fruktansvärt. Eller tycker jag bara. Alltså. Det var ju liksom, ja... Nej, jag vet inte. Det är så svårt att jämföra. Men de tyckte ju samtidigt att det var kul. Det var jättekul att sjunga YMCA i periodilen och alltihopa. Så de var ju nöjda och glada på något sätt. Och jag tyckte det var en jävla skitmatch. Men man är ju lite kräsen efter x antal år. Så att, ja, nej men jag har nog inga invändningar mot listan egentligen. Jag tycker att det här med hur ett Borås har slagit Norrköping är lite spännande. Jag tycker också, ja, jag tycker rent allmänt att det ser rätt spännande ut. Nu börjar tre lag där uppe, förutom Norrköping, lite kanske spela på ett liknande sätt. Och det ska bli intressant att se när vi kommer närmare mot semifinaler, tycker jag.
Indeed. Vad ska vi börja med då i NBA-svängen? Ska vi börja med, jag föreslår nästan att vi börjar med trade deadline faktiskt, eftersom Jag tror att Addis skulle vara ruskigt sugen på att, eller förresten, Addis, är du med oss?
Ja då.
Härligt.
Precis, i vilken timing.
Alltså, jävla vilken timing. Du måste ha suttit nästan och liksom telepatiserat när det var dags att hoppa in.
Nej, han har bara suttit tyst genom hela svensk basket.
jag var här från början alltså, jag har bara suttit tyst.
Exakt.
och dessutom så var du här bara som skugga, för jag såg inte ens att du hade dykt upp förrän.
Nej, exakt. Men, ja. Exakt.
Hur med dig, Addis?
Nej, men det är bra, tack. Det är bra, tack.
Härligt.
Nu fick jag drickbingot i huvudet igen när jag hörde det. Är
har
bra,
du,
tack.
Har du ett quiz?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Okej, okay, I'm just checking så att jag inte bara drar iväg. Vi har alltså precis avhandlat landslaget, SPL, och nu är det då dags för NBA. Och jag tänkte, nu när du är med så är det bra liksom att börja. Jag pratade lite grann introt om att sommaren blir ju intressant för förstås alla NBA-lag, men vi är kanske mest intresserade just nu av vad gör LeBron James i sommar?
Ja, jag det tråkiga svaret och tyvärr det jag tror är att han plockar upp sin option och låter Lakers försöka bygga någonting utifrån. Ja, men att de öppnar upp för att kunna trada fler picks och sådär i sommar. Jag tror att det blir vägen tyvärr. Det är det tråkiga svaret. Jag hade ju gärna sett honom skaka om mer än så. Och kanske ta mindre pengar någon annanstans. Och göra en seriös run för titeln. Men jag tror att dagarna då LeBron tar mindre pengar än vad han kan tjäna är över faktiskt. Mm. Jag tror det faktiskt. Och vilket jag också kan förstå. Han spelade... Ja, vad kan det ha varit? Säkert 10 år i rad eller någonting med att tjäna mindre än vad han kunde tjäna och skulle och förtjänade och så vidare. Så att jag kan ju någonstans förstå det, att man känner nej, nu ska
var
jag
det så
faktiskt...
länge till och med? Jag hade för mig att han i princip, han gjorde det redan i Cleveland eller?
Ja, jag tror att han gjorde det, om jag minns rätt.
Så ja, jag vet att han gjorde det i Miami. Då, ja. Då tog hela Miami lite mindre pott för att kunna så att säga vara...
Ja.
Ja, men kunna helt enkelt ha ett bättre lag.
Jag tror han tog mindre pengar för att kunna signa typ Larry Hughes och de här. Men,
Alltså, med dagens löner så är det ju intressant att gå tillbaka och se att han, när han kom tillbaka till Cavaliers från hit 14-15, så tjänade han 20 miljoner.
Ja.
Och då skrev han ju också kortare kontrakt hela tiden. Så han tjänade i Cavs, tjänade 20, 22, 31 och 33.
Mm.
Och nu i år tjänar han 47 och optionen då är på 51 miljoner dollar nästa år. Och det är ju intressant att du säger det här, för alltså, Kobe Bryant gjorde ju lite likadant, vill jag minnas, när han kom tillbaka från skadan. Så, alltså, han tog 2 år med Lakers, så han tog i princip vad han kunde få då och menade liksom, varför ska någon få rabatt på Kobe Bryant?
Mm.
Alltså, det, varför ska jag ge ägarna en rabatt på Kobe Bryant?
Mm, mm.
Samtidigt som man ju måste ha förstått att i och med att den inte gav dem någon rabatt, så hade de liksom, var de ju väldigt begränsade i vad de kunde göra i övrigt med truppen.
Ja.
Nick, du är ju också en LeBron-apologet av rang. Vad tror du händer?
Du uttalade fel LeBron-realist, för att jag inte är apologet. På vilket sätt är jag apologet? Alltså, exempelvis tycker jag att hans tweets är så jävla töntiga. Alltså, varje gång jag tweetar något så cringer jag något fruktansvärt. LeBron, snälla sluta tweeta. Alltså, jag har alltid tyckt att LeBron, jag har alltid tyckt att han är fett smart.
Du glömde en sak, Nick. LeBron, om du lyssnar på bänken, och så ska jag säga, det är klart att han gör det. Mm.
Nej, men alltså, på riktigt, så jävla irriterande liksom. Det där liksom, den här assisten som är liksom no look, han bara, åh, folk har tvivlat, jag har gjort det där i så många år. Alltså, mannen, håll käft. Alltså,
du menar då den när bollen gled honom ur händerna och hamnade och säger dig.
Men det handlar inte om det, det handlar bara om man är då en armé av människor som försvarar det. Sluta bete dig som en fucking tonåring på nätet liksom. Alltså, jag stömer på det. Men var hamnar han? Han kommer ju stanna i Lakers såklart, givetvis. Jag tror inte, alltså egentligen tror jag inte alls det skulle vara en bra idé att han spelar i samma lag med Bronny. Om Bronny nu skulle deklarera för draft och bli vald, för att det skulle bara bli konstigt dynamik, tror jag. Jag tror att det skulle bara leda till att folk säger, ah, men han får ju speltid för att han spelar med LeBrons son och med sin pappa och så. Så han kommer förlänga, han kommer stanna. Men jag tror att fönstret för att vinna titlar i framtiden börjar stängas. Om inte han typ signar med Miami Heat eller något typ. Det skulle inte förvåna mig faktiskt.
Johansson, vad tror du?
Nej, jag är tyvärr lika tråkig. Jag tror att jag tror att han gillar Los Angeles. Jag tror att han kommer att vara där och spela och försöka göra det här poängrekordet oslagbart. Bara gå dit och bara försöka snitta sina 25-27 så länge som man bara kan, mjölka ut det, se om man kan hamna på 44 000 eller något. Alltså så här. Jag tror att det är ju svårt för honom. Jag tycker att den här, alla pratar om så här, men vad är det legacy play? Vad är det handlar om? Hur kan han liksom komma närmare Jordan? Jag tror att de som har Jordan som etta, de har typ redan bestämt sig. Det spelar nästan ingen roll vad han skulle kunna göra. Om han går till något lag och ringchaser, då hittar de en ursäkt för att basha honom för det. Så att jag tror att han kommer stanna bara.
Okej, okay, jag lyssnade på en podd idag där faktiskt det kom ett otroligt vilt förslag på vad LeBron borde göra. Och det var gå till Charlotte. Bli GM, bli coach, lura dit Steph Curry och så gör det då för att göra någonting som Michael Jordan inte har gjort. Alltså jämförelsevis då med att gå till Washington Wizards och lyfta ett skräplag någonstans, vilket Jordan inte gjorde med Wizards när han kom tillbaka efter att ha lagt av efter att han hade vunnit sista titeln med Chicago Bulls. Och jag tänkte att han skulle ju säkert kunna gå till Charlotte, han skulle säkert kunna få Charlotte att göra en massa grejer, men jag tvivlar lite grann på att han skulle få dit Steph Curry, för jag tror att Steph Curry är en legendar för tid och evighet i North Carolina ändå, och jag tror inte att Steph Curry någonsin skulle lämna Golden State. Men det var ett kul förslag att liksom bara göra alltså en helt så här annorlunda grej och bara gå till ett skräplag bara för att se om han skulle kunna lyfta dem. Men
Den podden får ju också verka som seriösa.
Ja, men det ledde ju till en del andra resonemang om att det han kanske borde göra är ju att lämna Lakers och gå till ett lag i West. Alltså till exempel Heat, han skulle ju kunna gå till Sixers. Beroende på hur mycket han är beredd att gå ner i lön så skulle han ju kunna gå till både Knicks och Bucks. Han skulle kunna gå hem till Cleveland Cavaliers igen. Det är lite mer förlåtande i öst faktiskt än vad det är i väst för tillfället. Inte för att toppen på öst är dålig, men ja, just nu är ju Lakers 9 är de, va? Och alltså har ju faktiskt liksom med tanke på lagen de har framför sig och hur det rent allmänt har sett ut för Lakers överhuvudtaget, så är det ju inte självklart på något sätt att de ska kunna ta sig förbi då Mavericks, Sacramento, Pelicans, kanske Suns för att ta sig in i topp 6 och undvika play-in. När de dessutom har Golden State som jagar precis bakom på, och de är 7 av 10 tror jag, eller är de 8 av 11 till och med sen Draymond kom tillbaka. Ja, men det är intressant det där, för det, vi ska ju också säga det, jag kommer inte ihåg om jag nämnde det i introt, men alltså Bronny James, det gjorde jag väl, han har ju inte spelat som en first round draft pick i år. Det är ju inget konstigt med tanke på att han faktiskt fick, hans hjärta slutade ju slå i somras. Han måste, alltså det är inte konstigt att han kanske inte direkt spelar på topp för sitt college-lag i USC. Men hans siffror och hans spel är ju ingenting som motiverar något lag att drafta honom, bortsett från då att du skulle kunna få LeBron James på köpet.
Ja, eller att man tar en flyer på hans gener i princip.
Ja. Jag bara kollade, han snittar alltså typ 6 poäng, 3,5 retur, 2,5 assist, skjuter 35% från golvet och 27 från 3. Det är inte direkt en det är inte siffror för en att någon ska vilja ta en i en NBA draft, men du har rätt. Det är som sagt, man kan gambla på hans gener också. Det är,
ja, och alltså, vad man har hört än så länge har ju en work ethic och allt det där, så att han kan nog jobba sig in till att bli en stabil NBA-spelare som kan vara helt okej. Okay. En rollspelare så. Det tror jag han kan alla gånger nå. Sen som sagt så har han ju de där generna också. Jag tror han kommer bli en NBA-spelare vid något tillfälle de närmaste 10 åren. 100%.
Inte alls. Han har ju inte riktigt samma fysik som sin far dock, även om han förstås har generna. Han är ju, vad är han, 1,94, 1,95?
Ja, någonting. Men han är sjukt atletisk, han också. Faktiskt sjukt atletisk.
Men det är ändå skillnad på vad 1,94, 1,95 och typ 2,04, 2,05.
Så är det.
Så, ja. Hur som helst, vi fortsätter med trade deadline. Och då är det väl lika bra att vi tar LeBrons lag på en gång. Är Los Angeles Lakers winners or losers? Vinnare eller förlorare vid trade deadline? Vad säger du, Johansson?
Ska vi börja med Lakers? Det finns ju så många roligare lag att prata om.
Ja, men nu när vi har pratat om LeBron så är det rimligt att följa upp med Lakers. Okay. Och också då som typ det första laget som säger nej till LeBron.
Ja, alltså jag skulle nog säga, jag vet inte. Alltså, jag tror det vi har gått och väntat på är någonstans att Lakers skulle göra någon sorts roster shake-up och liksom kanske, alltså, är det här laget som kommer ta en dit. Dinwiddie är ju en helt okej signing utifrån att man lyckades få honom på buyout market, men jag vet inte, utifrån att jag hade nog kanske förväntningar på att de skulle göra någonting flashigare, så skulle jag säga lite losers kanske.
Nick, vad säger du?
Men vi pratade om det förra veckan egentligen, men det fanns ingenting att hämta, så jag tycker att de är varken winners eller losers. De är ju vad är mittemellan? Är det att vara finns det något uttryck ens?
Nej, det hände ingenting typ.
Det hände ingenting, och det är väl det bästa. Så kan de göra något i sommaren. Det laget kommer inte komma någonstans, även om de hade fått med sig eller säkla vin eller något sånt. Så jag har svårt att se. Så de gjorde inget, men jag trodde det var rätt att inte göra något.
Aldis?
Nej, samma. Jag har svårt att kalla dem någonting. De gjorde ingenting för att göra någonting i sommar. Så tolkar jag det liksom. Och de bara väntar in sommaren, tror jag. Och sen gör det bästa av buyout-situationen. Plockade Dinwiddie, får se. Det kommer säkert någonting mer. Sen så tror jag som sagt att de kommer vara rätt bra till slut ändå. Jag säger inte att de ens går till conference-final som förra året. Men jag tror ju att man gärna undviker dem i playoffs. Fråga Memphis liksom.
Ja, Memphis behöver vi inte fråga i år, för de är ännu mer skadade i hela laget i år än vad de var i fjol i slutspelet. Men vi skulle kunna fråga Golden State också och få samma svar som vi skulle ha fått av Memphis. Ja. Nästa lag då, för att gå till något roligare då enligt dig, Nick. Jag antar att du tycker att Dallas Mavericks var lite intressanta. Vinnare eller förlorare, Nick?
Vinnare, absolut. Alltså, PG Washington är då solid spelare i NBA. Gafford är solid spelare. Man kunde tro att han är Ned White Howard, så bra han spelade första halvan mot OKC. Nej, men det är bra signingar liksom. Lob threats, PG kan skjuta till och med lite. Blev av med Grant Williams som inte gjorde ett piss. Så ja, jag tycker att Dallas faktiskt blev bättre. Även fast jag tycker att de är fortfarande en bluff. Eller inte bluff, inte riktig contender, så de blir bättre.
Vad säger du, Adis?
Ja, vinnare också. Det, alltså, så här, jag förstår ju dem. De måste ju trycka i gasen i botten nu, för att Doncic slår mig inte som en person som kommer att vara nöjd med att liksom kanske nå playoffs, kanske inte i många år framöver. Så de var ju tvungna att göra någonting, och nu har de ju skickat rätt mycket av framtida assets. Det kommer ju bli ett problem sen kanske, men vem bryr sig, du har Doncic här och nu, eller hur? Så att de är ju tvungna att göra någonting, och vad gjorde de mot OKC direkt liksom? Och som Nick sa, alltså Gafford såg ut som Dwight, och ja, nej, men jag tror att det kan bli bra. Det tror jag.
Nästan det roligaste med hela det här trade-paketet var att Luka efter matchen sa någonting i stil med att I've been asking for a backup center for 3 years. Dwight Powell catching strays.
Ja, men det var starting.
Mark Cubans favorit.
Ja, i
ja, jag vet inte om det var Maxi Kleber eller om det var Dwight Powell han vände sig mot, eller vem det nu var.
Men ja, jag har ju noterat att Mavs Nation, kallas de Mavs Nation, men folket som håller på Mavs i alla fall, de avskyr ju Dwight Powell. Det är ju deras värsta fiende. Så att jag såg att han fick 5 minuter senaste matchen, så att det är väl... Och tänk att Lively är väl skadad, va, till och med. Så
exakt, exakt.
Så det blir väl en nolla på honom då. Men en fråga bara. Nu undviker jag ju, ni vet ju, jag undviker vissa lag. Och Boston är ett sånt lag jag avskyr. Men visst var det så att Grant Williams, var inte han super sniper här? Var det förra playoffs eller när var det? Han blev liksom...
Förra så satt han i 7 när de slog ut Bucks.
Ja. Det är väl det jag har i mitt minne. Och det är intressant bara att man tänker att han landar i Dallas och sen liksom irriterar folk nog och vill skicka honom och i princip, ja, spelar inte bra.
Exakt, det var ju tydligen lika mycket det att han, som Tim McMahon, som ju följer bland annat Dallas Mavericks som någon slags beatwriter för ESPN, så att he rubbed a lot of people the wrong way. Så det var tydligen inte bara, alltså om man spelade dåligt hade man kanske kunnat tänka sig att vänta ut, men nu var det liksom bara nej, du är ingenting för oss, adjö.
Nej.
Och det är väl ett problem då om man tittar på det Dallas synvinkel, att alltså de har ju, de fick ju ge någonting för Grant Williams, jag kommer inte ihåg exakt vad, sen fick de ju ge en first round draft pick för PJ Washington som de bytte till sig från OKC genom att liksom flytta någon draft pick längre bort, men alltså en misslyckad trade leder ju då till en annan helt enkelt, så de får ju helt enkelt, det blir ju ett lite dyrare pris, det är ju liksom inte svårare än så, det är ju men att de blev bättre, det tror jag till och med Johansson håller med om.
Ja, nej, det håller jag med om, men det var ju utifrån mest alltså Grant Williams var ju egentligen bänkad större delen av förra slutspelet också, så att, jag menar, det är ju att man plötsligt skulle tro att han då kommer och blir någon sorts savior. Jag hörde ju såna här grejer som att han hade slutat använda Lukas skor och tagit på sig Tatums istället. Såna här grejer bara för typ jävlas med liksom så här. Så att, ja, jag fattar det som att de också var ganska desperata med bara, vi gör oss av med honom och så får vi se vad som händer i princip.
Mm. Ja, men det var väl som sagt så att jag menar, Boston var ju också trötta på honom. Han var ju inte superbänkad i slutspelet i fjol. Han fick ju ändå 150 minuter mot Miami och hade ju den här berömda när han gick emot Butler och stod och skrek på honom liksom ansikte mot ansikte, och så sprang de ner för planen och Butler bara garvade och Williams sprang där och härjade, och det, ja, det gick ju inget bra för Boston helt enkelt mot. Men nej, det fungerade helt enkelt inte. Men som sagt, PJ Washington och Daniel Gafford klarar förstärkningar för Dallas. Och om de kan få vara lite hela, de har ju inte, de har inte haft bara Kyrie-skador, utan de har haft liksom alla möjliga skadade fram och tillbaka. Och som sagt, att slå Oklahoma med 35. Vi drog ju den slutsatsen att alltså, det visar sig att det kostar att göra så med Vasilij Micic. Han leder Charlotte till segern, och så fort som OKC har gjort sig av med honom så torskar de med 35 mot Dallas. Skämt åsido, slå OKC med 35 är ju förstås ett ganska tydligt styrkebesked, även om liksom en match hit eller dit, det är sånt som kan hända. Men ja, Johansson, du får ta hand om det som kanske i vanliga fall skulle varit Addis lag, nämligen New York Knicks.
Nej, men de är vinnare. Alltså, det tycker jag helt klart. Alltså utifrån både OG-traden, nu är han skadad, men att få Alec Burks och Bojan Bogdanovic för i princip bara bänkspelare. Alltså,
och någon second round pick free fall
här. Men, liksom, sorry.
Och någon second round pick här eller där, men ja.
Ja, två second rounders. Alltså sen var det liksom, ja, det var ju Grimes som kanske fick lira någonting. Och det de gjorde var ju någonting att de fick ju en... De har ju faktiskt byggt upp en rotation nu som gör att Tibbs kanske inte kan lira alla 40 i princip. Men, men de får in två killar
som kan... Han kan nog.
Jo.
Men, ja.
Men de får in två killar till som kan stoppa bollen i korgen. Alltså, Bojan är ju... han var ju även i Detroit var han ju ruskigt effektiv och bra scorer, så att jag tycker att de slog en homerun i den här traden.
Alltså Burks gjorde ju faktiskt dessutom bra säsonger i New York förut också när han var där. Innan han gick till Detroit så var han del av den här, alltså till stora delen New Yorks benchmob. De hade ju någon situation där någon säsong när liksom första femman citationstecken torskade sin del av matchen, men bänken kom in och räddade dem, och då var ju Alec Burks en viktig del av det. Han har ju varit i otroligt många lag, nästan lika många som Isaiah Thomas, men han vet ju hur man scorar.
Ja, men det enda man ser att de kanske saknar, det är ju en backup point guard i princip.
Men får jag avbryta och faktiskt ta och hylla Nix för första gången i någonsin? Alltså, när de skickade Barrett och Quickly för Ananobi och sågade dem och sa att de var bluff, precis som Dallas, ingen riktig contender. Nu är det så faktiskt att de har blivit av med Quickly och Barrett, men de har fått in OG och Bogdanovic och Burks. Det är jävligt bra grej. Det är jävligt bra grej. De har faktiskt uppgraderat ordentligt. Mitchell Robinson sägs komma tillbaka innan slutspelet börjar. Fan alltså. Addis. Du som är diehard New York Knicks supporter sedan januari 2023.
Ja, helt ärligt så är ju Knicks
24.
24, ursäkta, 24.
Addis har alltid haft en soft spot för Knicks dock. Det måste man ge honom.
Ja, nej. Han har ju soft spot när de vinner typ tre raka. Och sen nej, så snabbt att spela dåligt så hörs han inte på typ ett halvår.
Ja, men alltså, Addis har en historia i livet före bänkvärmarna. Och där är ingen begriper att ha en soft spot för Nix. Trust me, jag vet detta. Jag vet att det här inte bara är en 2024-grej.
Det är sant. Det är helt sant. Skölden har rätt. Och nej, men det känns skitbra. Det är tåget. Tåget går. Är ni inte på det nu så... De missar ni.
Alltså jag är ju i princip på Knicks-tåget Tibbs och Taj Gibson. Jag menar, herregud, ja, det är ju liksom, det är ju nästan, det är,
ja. Nej, men alltså helt ärligt, sen Leon Rose och de tog över laget, det är ju, finns ju knappt något lag som har gjort smartare grejer. Och alltså, när Knicks gjorde saker förut så ja, man visste att det var dåligt. Det spelade ingen roll vad de gjorde. Trade, signing. De gjorde ingenting bra i princip förut. Draften är typ det enda de har gjort vettigt typ alltid. De har hittat folk i draften som har varit
bra spelare. Som de sedan har släppt direkt.
Ja, vänta, vad snackar de om? Vem menar du? Porzingis, typ. Det är bara han. Vadå, är det Justice Winslow? Nej, just det. De ville trada, vad var det? Fyra first rounders för honom. Det är Iman Shumpert, det är Frank Ntilikina. Vilket är det man pratar om?
Vänta nu får vi backa lite. De har vi säger Porzingis, de tog Tim Hardaway Jr. De tog Iman Shumpert. Gallo är väl sådär. Wilson Chandler med 23 pick.
Deppig jävla lista.
Du vet att Tim Hardaway,
då vill inte spela honom, då skickar honom till G-League. Och sen drog han till Atlanta, och sen i Atlanta började han spela dåligt. Bra, menar jag.
De tradade väl honom till Dallas i samband med Porzingis-traden, var det inte så? Minns jag fel?
Nej, eller jo, men innan det, han var ju först i New York, sen var han i G-League och mötte Terrence Oglesby. Kom ihåg att Terrence, han sa till mig att de mötte Tim Hardaway, jag bara, vad fan? Så han jobbade upp sig i Atlanta, kom tillbaka till New York och sen... Men min poäng är, de vart jävligt kassa. Addis Bayesian, de är kassa på alla möjliga sätt. Jag läser New York Knicks, en kassa organisation.
Men det var ju jättebra picks. Vadå, David Lee med 30:e picket.
Men nu pratar du 2002, så på 23 år har du kommit på... Fem dudes, var de typ två.
Men okej. Okay. Trevor Reese med 43:e picken.
Dessutom har vi tradat bort rätt gott om picks också. Man säger så.
Obi toppen 8:e.
Ja, men snälla. Mm.
Jag menade inte att den var bra, sorry. Det var,
nej, de är sämst. Hallå, de är sämst i NBA på drafta. Jag kan inte komma på ett lag som varit sämre. Okej, ge mig ett lag som varit sämre. Detroit kanske, ja, men de har i alla fall Kane.
Lyssna, Nick, de har ju haft dåliga picks. Det är det som är grejen. De har lyckats hitta liksom spelare som har spelat med rätt kassa picks. Det är det som är grejen. Mitchell Robinson i andra rundan. Ser de den då?
Fan, alltså det är svag lista. Helvete vad svag lista alltså.
Ja, oberoende av vilket så kan vi väl som sagt konstatera att för tillfället så är det här ett 100% tipslag, men också inte ett tipslag, just därför att de går ju faktiskt legitimt. Alltså de kan ju spela DiVincenzo, Hart, Jalen Brunson, Isaiah Hartenstein, Randall, Precious, Mitchell Robinson, OG Anunoby, Burks och Bogdanovic. Då har vi inte ens nämnt Miles McBride. Alltså de har ju 10-11 man.
Ja, de är deep. Alltså,
som är liksom bra eller bättre. Liksom.
Ja, alltså jag är ju lite rädd nu att DiVincenzo inte kommer få lira lika mycket. Jag har ju honom i fantasy. Det är bara, jag tror det är dags att skicka honom nu. Han har ju loggat över 30 minuter i en månad typ. Men det blir svårt.
Och 73 som om han heter Buddy Hield.
Ja, men så är det.
Fler
så
till att, och med. Han var Buddy Hield skjuter.
Ja.
Ja, det är som sagt, Knicks blir ju klart intressant att följa. Det är väl helt odiskutabelt faktiskt att de har någonting intressant på gång. För det är ju som ni säger, de har ju hela sitt draftkapital kvar, det vill säga alla de här first round picksen, både sina egna och en massa andra lag en massa andra lags picks. Jag tror att de skulle teoretiskt, om de ville i sommar, skulle de kunna trada 8 first round picks. Det tror jag inte att de vill, men det är en intressant sits att befinna sig ändå att de kan göra det överhuvudtaget så.
Mm. Ja, verkligen.
Faktiskt, det gör ju en del liksom att de, jag menar, sen om de kan få någon att ta, det känns ju som att även om han liksom har 2 All-NBA och lite All-Star och sådär, så är det någon som jag kan tänka mig att de ändå skulle kunna tänka sig, framförallt New York Knicks fans skulle kunna tänka sig att bli av med, så är det Julius Randle. Men han har ju visat sitt värde nu när han har varit skadad och alla lag bara trappar och dubblar Jalen Brunson, så hade det nog varit ganska bra att ha Julius Randle.
Mm.
Kan vi väl konstatera.
Ja.
Ska vi ta ett lag till som stod still, som du har varit het på att de borde ha tradat massor med folk, Addy, så jag pratar inte om Chicago Bulls utan om Golden State Warriors. Vinnare eller förlorare?
Alltså nu har de ju ändå kommit igång lite med Draymond, så jag vet inte, de kanske kände att vi är helt okej att landa någonstans där de var förra året i princip då. Men samtidigt så det känns som ett wasted år för Steph ännu en gång. Och ja, nej, jag vet inte, jag får väl ändå säga, sticka ut hakan och säga förlorare då, för att jag tycker att man ska vara rätt aggressiv när man har spelare som Steph. Då tycker jag att man har en skyldighet att göra någonting. För Steph kommer inte tillbaka i Golden State på 50 år, kan jag nästan säga. Alltså en spelare som Steph. Det är, jag säger 20-30 år i alla fall. Och där man var innan Steph också, så det var ju ett stort mörker. Så jag menar, man ska inte ta det för givet heller. Hur mycket han betyder, hur bra han har varit och är, och hur lojal han är och så vidare. Så... Jag tycker ju någonstans att man ska trycka gasen i botten när man fortfarande har honom på den nivån som han är på fortfarande. För det kommer ju inte vara länge till heller. Eller vem fan vet med LeBron, liksom, han kanske har någon.
Men det verkar ju ändå troligt. Han antingen har eller ska fylla 36 ganska snart, om jag inte helt missminner mig. Och visst, han är ju vältränad och relativt liten och liksom allt vad det är så att han i viss mån har vissa förutsättningar att liksom att kunna hålla kroppen i skick. Men det är ju som du säger, alltså 36 så börjar man ju ändå skönja någonting på horisonten liksom. Så är det.
Ja, men så är det. Ja. Och då känns det lite deppigt.
Var du inte klar, Anders? Ja.
Nej, det var bara det. Nej.
Johansson, vad säger du?
Men jag har ungefär samma position som med Lakers ungefär. Alltså, det kändes som Warriors enda trade chip var egentligen Kuminga, men och det var honom alla ville ha, om de skulle få någonting som är bra som kunde hjälpa dem i princip. Och nu när Draymond var ute så spelade ju faktiskt Kuminga spelat otroligt mycket bättre och tagit sig en ordentlig plats. Så att det känns inte som värt att ge upp honom för någonting som kanske skulle hjälpa dem där och då, utan han kan fortfarande göra det. Så att jag säger lite som med Lakers, sån här svag förlorare typ, utifrån att ja, de står stilla och är i en position som är jävligt tuff, men samtidigt så hade de inte så jäkla mycket att göra, alltså ungefär som Lakers, så att ja, svagt förlorare.
Vad säger du, Nick, om Golden State Warriors, ditt älskade, hatade Golden State Warriors?
Alltså, jag har redan pratat om att vi pratar om Warriors och Lakers på tok för mycket. Blir less på det. Chicago, det enda som saknas, vi tar upp Chicago också, som inte gjort en enda trade sedan 2021. Och att prata om deras trade deadline, så har vi det hela paketet liksom.
Alltså, inte ens jag höll på att säga. Jag vill verkligen inte prata om Chicago Bulls trade deadline, kan vi säga. Det är en dyster historia, så det behöver vi inte göra. Men Golden State får du ta.
Men nummer ett, Steve Kerr såg att han flög över till hans assisterande coach begravning. Dejan Milojevic gick ju bort tragiskt för några veckor sedan, och det tycker jag är ännu ett bevis på att Steve Kerr är otrolig jävla människa. Så jag tycker att han är bara grym. Han är grym. Sen när det gäller Golden State, de väntar till sommaren, de gjorde inga trades, de väntar på att se vad som händer med Clay, de väntar på att se om Wiseman kan fortsätta spela bra, Wiseman, om Kuminga kan fortsätta spela bra, de väntar på Chris Paul ska komma tillbaka, så deras big move kommer säkert efter sommaren, men jag läste någonstans idag, de tror fortfarande att de kan tävla om guldet, och låt dem tro det liksom, jag tror inte det, absolut inte, men... de spelar bättre nu på slutet i alla fall, bättre, men who the fuck cares?
Det som väl var, alltså det har varit mycket snack om Warriors att de behöver göra sig av med Andrew Wiggins. Han har ju också spelat lite bättre. Problemet med att trada Wiggins hade väl varit att då hade man ju möjligen fått, så att säga, lägga till någonting för att bli av med honom. Man hade inte nödvändigtvis fått någonting bra tillbaka. Utan det som de väl kunde ha gjort är väl att para ihop då Chris Pauls kontrakt, expiring contract, med alltså typ då Kuminga eller Moody eller Pojemski eller vem man nu, alltså någon av de här yngre, för att få tillbaka. Det diskuterades ju det fördes diskussioner med Toronto om Pascal Siakam till exempel, och det är väl inte helt omöjligt att de förhördes om OG Anunoby också, men nu är de tillbaka här på two timelines med Kuminga då, som ju typ snittar 20 på grym effektivitet de senaste, vad det kan vara, 12, 13, 14, 15 matcherna, och inte har blivit sämre av att Draymond kommer tillbaka, tvärtom. Johansson, har du någonting på Golden State? Det, just det, du sa ju det att de var svaga förlorare.
Men ja, om vi kan väl säga det också, att det var ju inte bara Kerr som åkte, utan det verkar som att de har lämnat någon sorts skeleton crew tillbaka med Atkinson som kommer coacha, medan många andra, inklusive Dunleavy och andra assistant coaches, också åkte över.
Mm. Atkinson får ju ändå sägas vara ett ganska bra skeleton crew, om man säger så. Jag tror att de räknar med att Curry ska missa en match mot Utah. Så ja. Men för att avsluta det här med trade deadline winners and losers, så det känns som att vi kan hoppa över en del såna här lag som inte gjorde så mycket vid själva deadline, till exempel då Indiana Pacers som tradeade till sig Pascal Siakam för länge sedan. Det har vi redan pratat om. Däremot Philadelphia 76ers. Vad säger du om dem, Nick?
Alltså, Buddy Hield, jag vet inte. Nej, alltså kommer inte spela någon roll om Joel inte spelar. Jag tror inte jag kommer spela resten av den här säsongen. Så Buddy Hield har utgående kontrakt dessutom. Så vad är planen nu? Att han ska hojsta typ 9-3 per match? Eller har de gjort någon annan move som jag har missat? För jag såg inget annat förutom Buddy Hield.
Signa Kyle Lowry.
Och just det, och han från Memphis kom ju också över. Vad heter han? Xavier Tillman. Gick han till
Boston? Han gick till Boston.
Just det, han gick till Boston. Nej, men jag vet inte. Det är ingen sexig trade deadline för dem. Det är inte så att jag hoppar och bara wow, Kyle Lowry och Buddy Hield. Absolut inte.
Det mesta hänger väl på om Joel Embiid kommer tillbaka eller inte. Eller vad säger du, Johansson? Du som ju har besökt Philadelphia till och med.
Ja, men det känns ju som att de vet någonting om Joel, eftersom att de gör vad jag tycker är två ganska kortsiktiga moves. Eller så är det så att bara säga, men vi behöver de behöver tävla ändå. Alltså så. Men det känns som att de vet någonting mer om Joels skada, om att han kanske kommer tillbaka. För att kan du någonstans omringa Maxi och Embiid med Buddy som är en legit trepoängsskytt, och dessutom om du får in en rutinerad backup point guard, så får de ju in en del av det de har saknat. Men nu får man ju se. Alltså, jag vill ju att Joel ska komma tillbaka hel. Kommer han tillbaka halvdan, då finns ju en större risk bara att han kommer tillbaka och får ännu mer blame för att han inte riktigt kan leverera i slutspel även fast han är halvskadad. Så att jag vet inte, jag är lite fram och tillbaka. Jag tycker det är två bra moves om Joel hade varit hel.
Addis, vad säger du?
Alltså, jag håller med dig. Det beror så mycket på Joel. Det är så svårt att svara på, eftersom jag tycker att de gör ju bra och rätt moves. Men i slutändan så kommer de ju bara att spela roll om Embiid är tillbaka. Och det är ju fortfarande oklart. Så, jag tycker inte heller att de gav upp något av värde. Så varför inte? Det är väl bra. De kommer ju säkert resigna Buddy nu. Han är väl utgående kontrakt, är det inte så?
Ja, han har utgående kontrakt.
Ja, så att jag tycker att han passar ju med Embiid. Och jag fattar inte heller att inget annat lag gav upp någonting vettigt för honom. Jag tycker ändå att en skytt, det är väl många lag som vill ha en av NBAs mest profilerade skyttar. Kan man inte säga att han är det? Det känns som att han skjuter nästan... Ja.
Jag tror att han har skjutit lite sämre procent i år än vad han brukar göra. Men han är en trepoängsskytt. Och yes. Även om han har skjutit lite sämre, så är han ju fortfarande, skjuter han ju 38,5% liksom från tre. Och skjuter 10-3 per match. Så ja. Skillnaden jämfört med förra året och året dessförinnan är ju i princip minimal. Däremot hade ju ett år då han sköt 42% från tre. Det är klart, det gör ju lite skillnad, men ja. Men det som väl är grejen för Philadelphia, tycker jag, med båda de här, är ju det att alltså i och med att de spelar på utgående kontrakt, så behåller de ju den här flexibiliteten som de har pratat om, det här cap space. De har ju faktiskt bara två spelare under kontrakt för nästa säsong, det är Joel Embiid och Paul Reed. Och sen har de då förstås Tyrese Maxey, som då gör sitt sista rookie-år. Och det är ju då, honom kan de ju då signa när de har signat allting annat. Och då får ju han förstås ett max. Svårt, eller alltså ett rookie max, inte något så här, inte ett supermax, men alltså han kommer ju få så mycket som han kan få. Det kan man väl ändå utgå ifrån att De har bara väntat med igenom ett kontrakt för att de ska kunna signa andra spelare. Så nu har ju de... krutet är ju på något sätt torrt ur det perspektivet. Och det passar väl general manager Daryl Morey ganska bra. Och som sagt så har, om Joel skulle komma tillbaka, så är det ju två ganska bra pusselbitar. Och de har ju varit väldigt bra fram till att Joel gick sönder.
Mm.
Jag menar, de har ju alltså... Om Joel skulle komma tillbaka så har de Harris, Maxi, Buddy Hield, Batum, Covington, Melton, Paul Reed funkar som backup, Kelly Oubre har varit bra. Och så mycket mer än så lär det väl inte bli de spelare i slutspelet. I och med att de signar Kyle Lowry så behöver de ju inte begagna sig av Cameron Payne.
Mm.
Som de ju fick tillbaka för att de tradade Pat Bev till Milwaukee. Pat Bev som omedelbart blev Milwaukees ledare och började stå med coachtavlan i timeouts och grejer. Det var lite intressant att se.
Mm. Ja.
Mm. Det är ju så här att i helgen så är det All-Star, och Addis, du är ju den av oss som bryr sig mest om All-Star-helgen. Du hade någonting du ville säga om den.
Ja, nej, men vi har ju haft, jag och Nick hade ju en intens diskussion om det här med dunktävlingar tidigare då, så att, och jag såg ju att det har annonserats vilka som kommer att vara med i den helt enkelt. Så Nick är säkert svinnöjd med fältet. Jaylen Brown, Jaime Jacques Jr, Mac McClung återigen då, han är inte ens i NBA, och sen då Toppin, och då tänker man Obi Toppin, okej, okay. Nej, det är Jacob Toppin, det är lillebrorsan alltså, eller är det storbrorsa, jag har ingen aning. Eller är hans brorsa, jag vet inte. Vem är Jacob Toppin?
Jag tror att Jacob Toppin är lillebror.
Okej.
Jag får att han spelar på college.
Så Mac McClung som inte är i NBA och Jacob Toppin som är en lillebrorsa till Obi Toppin. Ja, underbart.
Han är Knicks G-League-lag ju. Du borde veta.
Knicks G-League-lag är det. Ja,
han spelar i, så två från G-League. Ja. Nick, väg in. Vad säger du? Är du excited?
Nej, men det är flera människor som hörde av sig till mig. Jag lovar dig. Som skrev att du utecyklade med ditt argument. Att de som är där är viktigare än själva dunkarna. Det stämmer inte. Det stämmer inte.
Okay.
Vilket dunk contest har du först? Aaron Gordon och Zach LaVine eller Dominique och Michael Jordan?
Vänta, men det skiljer ju 30 år mellan dem. Det är klart, jo, alltså, grejer har hänt.
Men dunkarna, det är dunkarna som är viktigast. Så om de kommer och trycker sanslöst så du...
Ja. Och Aaron Gordon är ju ändå, vadå, det är ju profilerade spelare.
Nej, 2016 var de ganska unga och råa. Jag skulle inte säga
att... Ja, men det är inte två G-League-grabbar.
Alltså. Nej, så är det. Men dunkarna, om de här grabbarna levererar sinnessjuka dunkar, då kommer folk vara nöjda. Fattar du? Ja.
Okej. Okay. Jag tror inte riktigt på dig, men du, vi får tycka olika om det här. Men i alla fall, dit jag skulle komma i alla fall var att när jag tittar på skills och trepoängstävlingarna, då har de ju riktigt bra namn. Okej, okay? För det är inte alltid de bästa skyttarna. Det är lite dit jag också vill komma, att här, man rullar inte ut liksom Doug McDermott och... Men det har vi nog mer.
Buddy Hield.
Korkmaz och grabbarna. Utan man tar med Brunson, Halley. Och, ja visst, de ska ju vara där. Men Lillard, Markkanen, Mitchell, Trae Young är med. Liksom, det är ju flärd. Och detsamma gäller ju Skills Challenge. Man har ju med Wembanyama. Inte för att han har bäst skills i NBA. Utan för att det är Wemby liksom. Men vi tycker olika. Men dit jag skulle komma i alla fall var så här. Har någon av er koll på... Nej, det är klart ni inte har. Men det är en retorisk fråga. Så här. Har någon av er koll på att NHL hade sin All-Star Weekend förra helgen? Nej, det har ni inte. Okej. Okay. Men där såg jag då möttes av något, ett intressant fenomen. Att de valde då att Skills Challenge verkar vara grejen där då. Som är deras liksom dunktävling då. För att ja. Det är väl det mest man kan göra då. Och då hade de en miljon dollar prispott. Och då får ni tänka så här, en miljon dollar, ja men jag vet inte, det kanske är det man får för dunktävlingen också. Jag har ingen aning. Men NHL en miljon dollar är inte NBA en miljon dollar. Alltså jag kan tänka mig att det är som att liksom erbjuda 3-4 miljoner kanske i NBA-pengar då. Och sen så verkar de också tvinga folk att vara med. Som jag förstår det. För att de har liksom, det är de mest profilerade spelarna som ställer upp i hela NHL. Och så. Och jag tyckte att det var en intressant grej bara. Att liksom skriva in i CBA, vi väljer vilka som ska vara med. I princip så. Alltså det är inte som att man tvingar någon som absolut inte kan eller whatever. Men ja, i alla fall. Vad tror ni om den idén? Kan inte det vara något?
Att tvinga folk, kör.
Ja men alltså, tvinga och tvinga, ni fattar vad jag menar. Liksom,
Diktatorn Addis.
Ja men,
ja, men det är ju, att det är ju
helt lågripa för tvinga, det, ni fattar
det är en
vad
del,
menar, liksom.
Det är en del av kontraktet.
Ja,
alltså, vi tvingar ju folk att gå till bottenlag i och med draften, så att, jag menar, det är ju inte konstigt.
Nej, ja det är ju fan sant i och för sig. Ja, det är ju massa grejer som tvingas. Ja. Ja. Så.
Alltså, ja. Jag vill bara säga, för att sätta saker och ting lite grann i perspektiv då, med det här 1 miljon dollar för en NHL-spelare, så är det ju alltså så att den som är bäst betald i NHL heter Nathan MacKinnon, spelar i Colorado Avalanche, och hans snittlön är 12,6 miljoner dollar per år.
Ja, okej.
Jag läste just att salary cap var 83 miljoner. Så att,
ja, de har lite större trupper. Det är dessutom faktiskt så att femte bäst betald är Erik Karlsson som spelar i San Jose Sharks. 11,5 miljoner. Sexa är David Pasternak som spelade i Södertälje SK en period. Han är 11,25.
Ja.
Så det är som sagt, en miljon dollar för att vinna skills-tävlingen är värt en hel del för dem, givet framförallt om du inte har en så bra betalt som 11,25 eller 12,5 och så vidare.
Ja. Sen så såg jag ju baksidan av det här tvånget då, och om det nu är tvång, jag uppfattar det som det i alla fall, men så såg jag ju att en kille då, han heter då Kucherov, har jag lärt mig, och det kan man söka på om man vill, det var väldigt roligt att se, han liksom lunkar sig igenom skillchallenge och blir utbuad av fansen, han vägrar liksom compete, så han bara liksom åkte runt, jag hade kunnat åka lika fort i princip, så.
Det vill jag säga i All-Star-matchen. Det är jättebra idé. Nej men faktiskt att fans i någon stad faktiskt vågar göra det där, så snabbt de börjar latcha att man buar. Det har varit svinroligt. Det har varit svinnice.
Ja. Men man vill ju inte se någon ställa sig och göra layups på dunktävlen heller. Då har jag hellre McClung, det håller jag med om. Om alternativet är layups. Daryl Armstrong layups i dunktävlen. Ja, men det var bara min tanke om att man kanske ska på något sätt få, men så här, tycker man att det är kul med G-League dunktävling, då är det inget problem. Då lägger jag mig platt. Ja, det var det.
Alltså det känns ju lite berst med den uppställningen. Två G-League-spelare, Jaylen Brown och Jaime Hackus Jr. Jag har sett Jaime Hackus Jr. Jag måste säga, han är ju bra, men att han skulle vara med i dunktävlingen är ju, alltså, jag ser ju inte riktigt att han hoppar över tre man och gör en Aaron Gordon eller en Zach LaVine eller någonting, men ja, I could be wrong. Han kanske fixar det.
Eller så kanske du har bara helt rätt.
Ja, men all heder till Jaylen Brown vill jag säga också, som ställer upp.
Jag googlade bara här, what is the prize money for NBA slam dunk? Ta en gissning.
100 000 dollar.
500k.
Jag säger 50k.
105k var det 2023. 2024 är vi kanske lite uppräknat då. 105 000 dollar 2023. Okay. Nej, alltså, förlåt, det blir då den här. 105 000 dollar. Trepoängstävlingen ger 60 000, Skills Challenge ger 55, och om du vinner All-Star-matchen, alla som är med i All-Star-matchen på det vinnande laget får 100 000.
Ja.
Så ja. Man kan väl säga att det är väl då fördelen med NHL att kunna citationstecken tvinga dit spelare, det är att de då tävlar om lite större pengar. Ja. Vi är tillbaka nästa vecka.
Nej, jag måste bara säga en snabb sak. Snabb sak som
du
vanligt.
Ska alltid säga en snabb sak. Du behöver förbereda dig lite bättre på det här, tycker jag.
Pelle Larsson 27-7-8 i en college match. Ja, han är, jag blir så jävla glad. Alltså, vi har alltid sagt att han kan vara en Christian Brown. Sen kom vi fram med hjälp av mig att han är Alex Caruso från IKEA.
Men nej, han är mycket mer Christian Brown än vad han är Alex Caruso från IKEA.
Du lyssna på mig. Han är Alex Caruso från IKEA. Jag kan ge dig massa sekvenser där han påminner om Alex Caruso som fan.
Ja, jag ser mer Alex Caruso än du, kan jag säga. Du ser säkert mer Pelle Larsson, men ja.
Men hur som helst, du måste säga att fan, att vi har en svensk på den nivån, topp 10 college-lag, spelar på det sättet. Alltså, man blir varm i hjärtat. Man blir fan varm i hjärtat. Alltså, det är... Pelle, jag börjar bli ganska övertygad att han kommer spela i NBA nästa år. Alltså. Det är sjukt. Det är sjukt faktiskt. Men fattar ni hur mycket bättre vår podd kommer bli med NBA-spelare? Svenska NBA-spelare. Alltså... Det kommer ju få en helt annan dimension, tror jag faktiskt.
Då kan vi ringa honom också.
Exakt.
Han kommer inte svara. Han dök ju för fan inte ens upp första gången jag och Stefan skulle spela in podd med honom.
Men andra gången dök han upp.
Ja, andra gången dök han upp. Han är fett skön. Alltså Pelle är fett skön och
jävligt bra. Jag är helt övertygad om att Pelle med bänkfärmarna drar ihop sig. Det kommer inte vara några som helst problem. Det löser sig.
Ja, jag har en känsla dock att det kommer bli svårt att nå han och Bobby ju längre sommaren vi närmar oss. Men jag kanske har fel.
Alltså, Bobby vågar jag inte svara på, men jag tror faktiskt att vi löser Pelle Larsson.
Och sen hade Elliot Kadå 19-8, 19 poäng, 8 assist. Alltså, vi är fan på G. Alltså, vi brukade be för såna här dagar. Och vi måste lyfta fram de här unga grabbarna som faktiskt sätter Sverige på kartan när det gäller basket. På liksom... en riktigt jävla stor scen. Så jag är jävligt stolt och tacksam över att vi har så duktiga unga grabbar.
Exakt. Shoutout Pelle Larsson. Shoutout Elliot Kadå. Shoutout Bobby Klintman. Vi ser fram emot nästa säsong med er alla tre och många andra. Ha det bra. Hej då.
Ciao.
Ciao.
Hej då.